Hej och välkomna till avsnitt 347 av podcasten En präst och en mammut. Med mig Andreas av Salé, Salé, och med dig.
Ja, jag heter Kjell von Dellert.
Kjell von Dellert.
Ja. Nej, det gör jag inte. Nej.
Men jag... Får jag börja med en namngrej som är roligt. Jag och en kollega till oss går hos samma handledare. Mm-hmm. Samma chefshandledare som jag har nämnt här, en tysk.
Ja.
Som är väldigt rak och tydlig. Och då fick jag har liksom inte tänkt på det förut, eller så har inte jag fått dem kanske, men jag fick fakturan för våra samtal.
Ja.
Och då har jag skrivit fel på bådas efternamn. Så jag hette Andreas, istället för Salé så var det Sane. Jaha. Och vår kollega då hade fått ett berg istället för, på slutet. Och då tänkte jag så här, har vi suttit i ett par år nu, vet allt om oss, och liksom både skrattat och gråtit där och delat hjärtats innersta på något sätt. Men där pratar vi ju bara förnamn, såklart. Så att någonstans har ju han gjort en anteckning, såklart, när vi började. Och där var det fel, och sen har det då varit fel hela vägen. Men det var så här, jag skrattade gott, tänkte jag. Det är ju faktiskt inte det som är det viktiga i våra samtal. Men
när jag gick i skolan på mellanstadiet, som det hette på den tiden, så gick jag i Asbestskolan, och så hade jag inte något att göra alls.
Den hette inte Asbestskolan.
Men det har vi avhandlat en annan gång. Aspnässkolan. Men den hade säkert mycket asbest i den skolan, skulle jag tro, för det var en den
från den
skolan.
Tiden när den asbest tid. Ja, levde rövare. Ja, fortsätt.
Asbest var kung. Ja, så skulle man då, det ingick bland annat att i våra sysslor, vi skulle hjälpa mattanterna, som det hette då. Man skulle ha olika veckor, så skulle man hjälpa till i matsalen, komma dit före och duka och plocka fram mat och så. Och då var det en mattant som jag tror hette Berit. Hon sa att Göran, sa hon till mig, kan du göra det här? Så här, och det här var lite blyg, så jag sa ju inte att det hette Göran, utan hon fick fortsätta kalla mig Göran. Och sen så var det då som, vi var ju två stycken där, så att i slutet av den här perioden så sa min kompis då så här, han heter inte Göran, han heter Kjell. Men varför har du inte sagt något? Hon måste ju också ha känt sig löjlig när hon har gått och sagt Göran till mig hela tiden. Och jag inte protesterar, utan svarar då när hon pratar, säger Göran.
Vi hade ju en ledare som var med oss ett par gånger, kom inte ihåg om det var i somras sist, eller, ja, som har ett spanskt namn som jag sa fel på. Och efter gång tre så sa hon så här, nej men jag heter det här, och inte det här. Och det uppskattade jag, för annars hade jag ju gått och sagt fel i två veckor liksom, och fortsatt med det. Så att man är ju tacksam ändå när folk rättar en direkt, än att man går, för det blir så fånigt liksom.
Att när man får reda på det sen.
Sen, och då blir det lika pinsamt för båda. Men okej, här har jag gått och kallat dig för kanin och det har det, och så har du inte sagt någonting. Det blir en väldigt sådär knepig psykologisk situation på något sätt.
Ja, men precis.
Det är likadant när man, kanske inte på hösten, men sen våren efter man har haft konfirmander. Framförallt om det har gått något år, då har man ju inte en susning vad någon heter. Och så möter man någon, så förstår man, okej, det här är en gammal konfirmand. Och så får man, tjena tjejen, killen. Och så vill man, så vet man inte om de har bytt könsidentitet, så nu vet jag inte, tjena.
Hallå. Tjena hej du.
Ja.
Nej, det var ett tillfälle som en person kom fram till mig på busstationen och liksom, hej, så kramade han mig.
Ja.
Så här, och jag förstod att det här är någon konfirmand jag har haft. Så här, du kanske inte känner igen mig. Jag hade noll koll på vad han hette. Så. Men
det brukar ta ett tag. Och framförallt om det har gått vis mot på så länge, det har gått 10 år, då kan du se helt annorlunda ut.
Jag
mötte en kvinna häromdagen. Jag var uppe på, vi skulle ha en grej i vårt kommunalhus.
Mm-hmm.
Och så vart jag utelåst och sådär. Som jag kanske nämnde här, det kommer jag inte ihåg, det spelar ingen roll. Och så kom det fram en till mig som bara, ska du träffa X? Nej, jag ska till det här sammanhanget. Och så gick vi fram till någon karta för att hitta rätt rum, bla 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 bla. Och så sa hon så här, hon bara, jag känner igen dig så här. Och då tänkte jag, men för hon var gravid, så tänkte jag, men vi vill typ jämngamla då, liksom. Och ja, jag bara, gick du på den skolan? Nej. Och sen kom hon, ja men det är ju du. Ja, men kom för. Men då är ju den här personen kanske 32 idag. Och jag har inte sett den sedan den var 15. Då har hon det ganska mycket, liksom.
Ja, mycket. Ja, just det.
Men jag brukar utgå ifrån, om det är någon som är yngre än mig, så tänker jag, det här är en konfirmand.
Det är någon konfirmand, ja just det, ja. Just det.
Och det värsta är om det är någon som har varit ledare flera gånger, fast det också har gått så många år nu, så man bara, just det.
Jag känner igen det. Precis. För det har hänt några gånger också när jag har fått ledare, och åker med ledare, och så, vänta, har jag haft den här som konfirmand förut?
Ja.
Så här, hur började du i kyrkan? Jag har ju konfirmandet där. Så.
Ja.
Ja, och det är också jobbigt. Ja. Så. Det är inte konstigt, jag tror de flesta förstår, men det är ändå, man vill ändå... som jag sa förut så hade jag lite lättare. Dels så hade jag ju inte, de första åren så hade jag inte så många att liksom blanda
upp. Nej.
Men så var det också det att när man kom hem från ett konfirmandläger, då fick man 20 nya vänner på Facebook.
Ja, just det.
Och så
det
hade man ju koll, för de la upp saker. Och
så hängde det med, precis.
Ellen, hon har gjort det här. Och sen kom jag Sven.
Ja.
Ellen hade någon kunnat heta, Sven var inte så många som hette. Men det gör så. Och då, men nu får man får definitivt inga vänner på Facebook.
Nej.
Och under övergångsperiod så var det också Instagram. Ja. Då hade man några nya. Det får jag inte heller några nya nu. Så att jag har liksom ingen, när de har slutat då
så försvinner de
helt och hållet. Ja. Och sen så det ska ju mycket till, då ska de ha varit extremt trevliga och duktiga, eller alltså på, eller tvärtom, att de liksom har stört på något, alltså man känner, de ska sticka ut på något vis. För har man en grupp på 35 konfirmander ett år senare, alla är ju bortglömda. Ja. Kanske inte alltså som grupp så, men man kommer inte ihåg ett enda namn, och jag kan ju garanterat inte hälsa på någon ute, för man känner inte igen.
Nej, och det där stöter man, nu blir det väldigt internt i vår värld. Men vi har precis börjat med nya konfirmander ju, och då är det ju nya ledare som är liksom, som vi då i många fall hade för 2 år sedan då. Och där blir det ju också här, okej, kan du berätta, vad har du, jo jag var ju med dig. Jo men det vet jag ju, men berätta om det, du har ingen aning.
Sen var det också, jag tyckte det var svårare, nu kan jag inte skylla på det längre, men under pandemiåren när vi var delvis hemma, och då hade jag mycket svårare, jag lärde mig aldrig namnen till konfirmander på samma sätt som jag har gjort, för annars har jag alltid sett till att jag har lärt mig alla namn
till konfirmationen.
Men här vi gjorde jag aldrig det. Nej. Och då, så att de har ju, de som vi hade speciellt i pandemiåret när vi var halva eller när vi var hela tiden hemma menar jag. Jag lovar, ingen av dem som jag skulle kunna namnet på idag. Nej. Jag känner inte ens namnen när jag ser dem på listan. Så. För det blev så väldigt spännande. De kom och var där några timmar, sen åkte de hem på kvällarna och sen så kom de några dagar igen. Eller några timmar igen dagen på. Ja. Så.
Men det här är också fascinerande. Jag har ju pratat med de här ledarna som är nya eller som gör sitt andra år, som vi kallar för första år, när man har gjort klar praktiken. Att så här, imponerad över att ni är kvar, att ni valde att gå ledutbildningen efter det. Så var det ju, att det var ju dåligt. Alltså det var jämfört med ett sommarläger.
Sen
gjorde vi det bästa utifrån situationen.
Vi gjorde det bästa vi kunde.
Och det uppenbarligen gjorde vi det tillräckligt bra. För det var typ, det vet jag inte exakt, men jag tror att det var ungefär samma procent och mängd som stannade
just det.
Vilket är så. Hördu, jag var med om en grej innan jag frågade hur det hade varit med dig, för nu kom top of mind, jag var på bio i lördags och var ganska sent klart, och så tog tåget hem och så skulle jag hoppa på tunnelbanan vid Centralen, och då liksom kom man in tunnelbanan, så märker man att det är någonting i stämningen. För jag kom upp för rulltrappan, skulle hoppa in i tunnelbanan. Då kommer man så är man ju så nöjd när man hinner.
Och
och så tittar man ut så här. Det här var ingen yes-situation. För då låg det en person på marken inne i tunnelbanan. Okay. Liksom. Och jag vet inte om den levde. Men det tror jag, för sen såg den lite sen att den rörde på sig i alla fall.
Och då levde den nog.
Ja, precis. Ja. Men jag bara säger, det här är ju inte något nytt heller. Men hur folk blir så här... Folk är så galna med såna där. Det var någon som satt, som jag antar då tog kommandot där. Kanske någon som var sköterska eller läkare eller någonting. En man satt vid den här personens sida. Och Men alla som liksom flockas runt och det ska fotas och filmas och sådär. Så vi gjorde så här, men vi gick ut, tunnelbanan gick en bit bort. För då vill man säga, kommer det någon annan, vad händer nu? Det blir lite sådär också, ja, rörigt. Ja. Så här. Så hur länge kommer den stå här? Och så ropar de, men vi kör den från andra hållet fast den inte ska gå där. Från andra sidan perrongen, okay, och så har det varit fram och tillbaka för flyttningen. Så här. Men just det här, den här märkliga flockandets liksom. Jag ska backa. Jag såg ingen som faktiskt stod och filmade, men jag såg någon stå och höll i sin telefon i alla fall. Just det, att det flockas runt omkring. Det blir väldigt så här, obehagligt liksom.
Ja, men det är det. Och det här,
sen dras man ju till det själv. Ja. Alltså när det händer saker, så det är ju, nu kommer jag inte ihåg ordet, men när det blir tittkö, det kallas någonting och någon sitter nu och lyssnar och skriker, för det heter ju det här. Alltså när, att det här på höger sida är det en trafikolycka, alltså motsatt körriktning. Och då på den andra sidan så blir det kö att alla ska bromsa in och titta. Hela din fil eller ditt påverkas inte. Men det påverkas för att folk ska bromsa in och kolla liksom. Det är ju mänskligt, men man blir så, när man blir påmind och ser, blir man så här bedrövad över mänskligheten på något sätt.
Jag vet att för det här, för nu är det väl 5 år sedan någonting, så ramlade min mamma ihop på tågperrongen. Hon hade varit i kolonistugan, så skulle hon gå hem. Och sen så ramlade hon ihop och låg på marken där. Och så kom det ju någon fram och hjälpte henne. Ja. Men samtidigt så ställde ju så massa andra. Ja.
Och hjälpte.
Ja. Och hon hade sagt, vad fan tittar ni på, hade mamma sagt då. Mm. För då var hon så pass återhämta så att hon liksom kunde, vad fan glor ni på, eller vad tittar ni på, så och det var ju, hon, det var ju verkligen det förstärkte ju alltså utsattheten, inte bara att man, för det första är det pinsamt att tuppa av på tågperrongen,
det
är pinsamt, och sen är man rädd, varför händer det här, varför ligger jag här, och så kommer folk och ställer sig i ring och tittar på henne dessutom. Jag vet, hon sa inget om någon som filmar eller fotar, jag har ingen aning om. Men bara det att man står där och glor liksom för att kolla, vad är det här nu? Vad händer här? Liksom.
Ja.
Och det är inte så att de kommer dit för att hjälpa, utan de tittar liksom.
Sen är det ju folk som kommer fram och vill vara till hjälp.
Såklart.
Men också där det blir så här. Och det kan man inte kritisera folk. Men är det liksom några som har tagit hand om situationen? Kanske inte en, utan man kanske ska vara 2-3, någon ringer på hjälp, och precis när vi går och badar på läger, någon råkar ut för någonting, någon ska rädda en och någon springer och hämtar hjälp, alltså vi behöver vara några stycken, det fattar jag i en situation, men sen blir det någon sån här massa som säger, men nu är du inte till hjälp liksom, backa så. Sen för det dröjde då innan nästa tåg kom, så då kom då till slut, först på plats var ju sen väktare som då fick ut personen, då förstår jag att den här lever ju och så, då, det är någonting annat. Och då var det ändå lite bättre liksom, för då blir någon form av kanske auktoritet kring det där. Det är olustigt.
Men nu tänker du, nu är vi borta igen. Det är ju mänsklighet, så vi är kanske inte helt borta från vår kristna podd. Men jag tänker på de här alla, nu finns det väl ingen längre, men det har varit mycket sådana här serier. 112 på liv och död och vad de har hetat, och tunnelbanan. Alltså, hur ser du på det? För där är ju det här på något vis upphöjt till norm liksom. För där går ju ett filmteam med. Sen så blurrar de ju väldigt ofta, nästan alltid. Så blurrar de personer som,
speciellt tunnelbanan spännande.
Tänker jag på. Men 112, där har de säkert i efterhand kunnat fråga, kan vi få använda det här? Och därför så är inte alla blurrade. Men på tunnelbanan är nästan alla blurrade.
Jag vet inte. Jag har tittat en del på just tunnelbanan.
Jag också.
För att det är en spännande dramaturgi i det liksom. Ja. Och få följa de här människornas vardag och vad de blir rätt utsatta.
Ja, väktare och sånt. Ja, jag har sett på flera, både på polis, eller alltså 112 poliser och tunnelbanan och allt de har hetat så här liksom.
Men mest det som jag tyckte var komiskt, för då är det någon så här klassfråga som man ganska skrattat lite åt. Det är när jag sett det här, heter det Sjöräddarna? Typ.
Ja, men,
någon som motsvarar dem på vattnet i alla fall.
Ja, just det.
Och så kommer de fram till några som är så här, du vet, packade. Ja. Men också överklass. Och tycker att de står sig över lagen så här. Jävla röda landet. Man får ta sin sup på sjön. Och då kan jag bli så här. Ja, men du. Det var bra att du åkte dit. Ja, du är värd med boten eller vad det blir för. Så här, för du är så.
Ja, det är inte det de får höra när de är i tunnelbanan.
Nej. Det är helt olika saker. Liksom. Helt olika saker. Nej, men bara vad det gör med en. Vad skillnaden är. Där satt jag ofta och tänkte så här. inte för att jag analyserat, men nu gör jag det så att ja, men det är rätt åt dig att du åkte på den här båten om du har kört. Ja, så. Ja, men i tunnelbanan då så kan det bli så oerhört tragiskt. Mm, alltså så. Jag vet inte, jag har inte tänkt på det. Jag kanske får återkomma till det vid något tillfälle. Men hade det inte blurrat så hade det varit en helt annan.
Ja, då är det absolut.
Men det är klart att den som, om det är någon som har skadat sig där, ramlat ihop. Mm. Om det hade varit din mamma så kommer ett helt filmteam fram.
Precis. Ja. Det är det som är lite, och det är svårt att i det sammanhanget, liksom, den situationen säga, ni får inte filma mig. Liksom, utan det är ju en, jag antar att det som visas är på något vis okej. Okay, liksom, ja, men ja, ändå, jag skulle själv inte vilja att de körde en kamera i nosen på mig och tuppat av på perrongen eller något annat. Liksom.
Nej, och då blir det ju ännu, det blir ju något helt annat idag, för det blir helt ofiltrerat när vem som helst filmar och lägger upp och så kan få ganska stor spridning
precis.
På ett klipp liksom.
Ja.
Och som en person då blir bortgjord för, ja, om man kan liksom, om man då kan se vem det är, för det kan man ju ofta, för då är det inte blörat. Ja, det är knepiga etiska
frågor. Men det är faktiskt det. Är faktiskt det.
Men du, om du inte hade med annars, hur har du haft det sen vi språkade sist?
Jag har haft det bra. Jag kan ta upp en grej som också, vi har varit inne väldigt många gånger på det här med sociala medier och hat och troll och sådär. Sociala medier. Och jag är ju hyfsat aktiv på Twitter. Jag är med, jag kollar varje dag, jag retweetar så här, men det är inte, jag skriver inte jättemycket egna tweetar nu för tiden, men då och då. Och oftast är det något som jag tycker som jag skriver, som jag hittar på som lite kul så här, eller någon sorts skämt liksom så. Eller så det är inte så ofta som det är seriösa liksom, så här, men ibland. Och så skrev jag då här om dagen en tweet där det stod, jag är så gammal så att när jag var tonåring så ville alla kämpa för en bättre värld istället för mot. Och det är liksom en så, som jag ser det, ganska okontroversiellt, lite gubbaktigt, men ändå liksom en ganska okontroversiell sak. Som att vi vill alla kämpa mot för en bättre värld. Yeah. Liksom. Och det där kunde ju passera obemärkt. Jag har 974 följare senast jag räknar. De är inte särskilt aktiva. Det är sällan någon reagerar på det jag skriver. Eller så här. Det händer ibland. Och någon skriver, ja, kul, så här och så. Men här fick den här snurr. Jag tror jag är tre stycken tweets sedan 2009 eller vad det var, när jag började twittra, som har fått snurr. Ja. Den första är en bild från vårt konfirmandläger. Där det är ett spöke, alltså när man gör hjärtan och spöken, vad är man rädd för inför läget, vad hoppas man på inför läget. Och det var ju en
farhåga
precis, heter det, att bli kristen på heltid, hade de skrivit. Och den där la jag upp, och den har fått snurra, och den kommer tillbaka med jävna mellanrum. Jag vet inte hur många gånger den har twittrats runt hit och dit. Och det är lite kul så. Samtidigt så tänker jag, jag har skrivit massa saker i just det här. Ja. Och sen någon annan gång så var det här som när någon hade skrivit med dålig svenska, det säger, till salu, så var det en torktumlare. Men de hade skrivit storktunklare. Och då skrev jag det, att man kanske skulle skaffa sig en storktunklare. Man vet ju inte när man kan behöva tunkla en stork. Och den fick också, ringde till och med tidningen Dagen upp och ville intervjua mig för den här tweeten. Så därför kom jag i Dagen också för det.
Okay.
Ja, så det är de två. Och så den här kommer, och de retweetar. Och sen ju fler, jag skrev så här sen som en liten följd till det där, att bli retweetad i större omfattning, det är ungefär som det lär vara att kissa på sig. Liksom. Det är varmt i början, men blir kallt och otäckt sen när trollen och haten kommer. För att det var verkligen så, att då började jag så här,
det var en jäkla liknelse, men det var roligt.
Godhetsknarkare, och det så här, alla vill ju kämpa mot ett bättre land. Vad menar du med att vem vill inte göra det? Och det stod så här, du kan omöjligt vara född före socialismen. Och alltså, och mycket jädra skit som kom på den här enkla, och som jag sa, egentligen ganska andefattig. Det är bara en, jag vet inte, så där man kan sätta på väggen som man broderar på en bonad eller något så här. Men så otroligt snurr, och som, alltså, det var ju många som skrev bra och liksom retweetade för att, men sen andra liksom som har retweetat den, och så går jag in och tittar på deras profil, och då visar det sig att de håller ju definitivt inte med mig om någonting. Så jag förstår att det här gör de för att hänga ut mig. Och det, så, åh, det var ju så, då jag svarade nästan ingenting.
Nej.
Då, en gång svarade jag, för det var en som hade skrivit, jaha, var det på den tiden när prästerna var kristna och inte följde Satan, stod det så här.
Då kunde jag inte.
Så svarade jag, åh fan, skrev jag det som svar. Men i övrigt så svarade jag nästan ingenting på det där liksom. För att det lönar sig
inte.
Det är som att försöka tala ett vildsvin till rätta liksom. Man gör ju inte det. Jag hörde, du böka inte där. Kan du gå ifrån min tomt och böka inte?
Så.
Lite nu där. Ja. Farbror har satt tulpanen. Ja. Här. Det gör man ju inte. Och det är samma här. Det lönar sig inte.
Nej, jag förstår det. Men är det här, för du sa det när du började det här resonemanget, att du tweetar mindre idag. Är det för att du inte tycker att det är lika kul? Eller är det för att det liksom... att man inte får någon respons längre, att folk med sin och till.
Det är faktiskt både och. Ja. Alltså dels är det att det hade väl en... Alltså, när jag började började jag egentligen för att jag blev uppmanad av en av våra ungdomsledare. Ja, det är så roligt på Facebook. Kan inte du börja twittra? Och så gjorde jag det. Och då var det liksom... För jag följde då Jonas Gardell som twittrade mycket. Och det var väldigt mycket one-liners, liksom, skämt. Så jag tänkte, men det här är lite kul. Så det jag ville var just var lite kul på Twitter. Och så gärna att fler skulle upptäcka det, för många följare och så vidare. Men sen har jag märkt med tiden att det händer inte så mycket. Liksom. Jag skriver saker, och i och med att det inte är så mycket interaktion så händer det. Det händer inte så mycket. Jag får inte jättemycket för nya följare. Nej, och jag blir inte... ombedd att komma till Carina Bergfeldt på fredagkvällarna så här heller. Utan det är liksom, det händer inte så mycket. Och med det så tappar man ju lite.
Den rimliga målen också.
Ja, eller hur? Så tappar man ju lite grejer. Men sen är det också det här att jag vet att jag kan inte skriva vad jag vill. Nej. Även om jag har en väldigt litet följarantal, liksom, inte ens 1000 följare, så är det men sån här grej liksom. Skulle jag skriva något politiskt som verkligen var politiskt liksom. Jag retweetar mycket politiskt, men det är inte så ofta jag skriver något själv, för det är ju det. Ja, men då hittar någon, då tycker någon som tycker som jag tycker det här är bra, så retweetar de den, och då kommer det i fel händer, och så får man, alltså det var ju som det har jag berättat flera gånger förut när jag hade Svenska kyrkans konto, att då var det ju så att jag fick ont i magen varje gång jag pinglade i telefonen att någon hade skrivit någonting. Därför jag vågade nästan inte titta i telefonen, och då blev det liksom, nej, då är det inte värt det.
Nej.
Så illa har jag inte varit utsatt som privatperson. Nej. För de skiter rätt så mycket i mig. Men det är lite det. Liksom. Ja. Jag känner att jag kan inte riktigt uttrycka allt jag vill på det här sättet. Så.
Men det är ju också en stor problematik med det. Inte att du tweetar mindre, men att andra makt, eller liksom som har en stor påverkan som faktiskt kan göra någonting bra, så bara nej, jag pallar inte. Det är ju för jättemånga man läser som bara,
det var
jag
för att ta fram
lämnar
en,
det här liksom,
ja,
för
exakt.
Att det är inte värt.
Den senaste jag såg var väl Annika Strandhäll som var minister i SOS-regeringen under en period, som har twittrat ganska mycket, men får ju otroligt mycket hat från olika konton och troll och det så här. Så hon skrev att nu orkar jag inte längre. När jag får ta emot hot från mig och mina barn, då lägger jag ner det här. Och då kommer folk att säga, alltså, du tystar demokratin. Och så här. Men det handlar ju inte om det. Det handlar ju inte om demokrati, utan det handlar om att hon måste ju få leva som en liksom, frisk människa. Liksom. Och det var henne jag kom på nu, för att det var det senaste jag såg. Men det har ju varit så. Folk blir tyst. Ärkebiskopen, Anders Jackelén, tystnade ju också under en period för att hon blev så otroligt
pallar inte,
utsatt.
Liksom. Nej, det är inte värt det.
Det är inte värt det. Det är inte värt det. Och då är det ju, då, det är ju i sig, även om Twitter inte är demokratins sista utpost. Men det är ändå det är en viss fara för demokratin att vi inte kan uttrycka såna här saker utan att liksom få
nej, och så blir alltid till sanningar och så blir alltid det. Men det har ju så många andra smartare än oss på ämnet pratat om. Men det är förfärligt liksom, att det ska vara det typ av klimatet. Men det har hänt något kul då sen vi språkade. Det hade tuffat på i...
Det har tuffat på. Jag vet inte. Jo, men just det, precis. Ja, men då kan jag säga att vi hade en gudstjänst på Valborgsmässoafton.
Ja,
vi spelade ju in
just det,
i förväg. Vi har inte träffat
sen dess. Inte gjort det.
Jag hade två gudstjänster på Valborgsmässoafton. En i den kyrka där jag normalt jobbar. Mm. Där var det väldigt lite folk på denna dag. Och det kan ju ha att göra med, vi försöker hitta förklaringar, att det var helg som folk är bortresta. Så är det. Men det var väldigt mycket konfirmander. Och hade det inte varit konfirmander hade det kanske varit högst 10 stycken i kyrkan. Men däremot på eftermiddagen så var jag i den kyrka där jag tidigare jobbade och hade en musikgudstjänst. Och där var det i princip fullt. Ja. Men det var också konfirmander där. Det var en konfirmandgrupp som hade sin träff
och det
där.
Drar ju upp,
och det drar ju folk. Men det var många andra också. Och det var superfint. En ungdomskör som sjöng vårsånger.
Ja, såg jag bilder från
jag. Ja, och jag läste lite och så sjöng jag en sång. Så där. Och det var kul. Och så här, en enkel och ganska laid back gudstjänst så där, som är liksom fin. Mm. Jag har ju gjort väldigt många såna där gudstjänster som liksom handlar om att en kör sjunger eller en musiker spelar och sen så dyker jag in emellanåt och säger, läser några dikter och kanske har någon betraktelse och sjunger någon egen sång och sådär. Allhelgona var väl det första vi gjorde, sen har vi gjort runt advent och vi har gjort runt olika såna här tillfällen. Påsk kanske, nej det vet jag inte. Men så. Och det här det så kräver ganska lite liksom ansträngning, det låter negativt när jag säger det, men man behöver inte förbereda i tusen år, utan jag plockar väl de här dikterna vill jag läsa, och så har ungdomskören övat ordentligt och sjunger fantastiskt vackert med de här vårsångerna och sköna maj och allt vad de är som man brukar sjunga vid brasan. Så hade vi kallat gudstjänsten innan brasan tänds, en gudstjänst med vårkänning. Fint. Och det var verkligen det, så att det var en positiv upplevelse verkligen.
Ja, gott.
Så det var väl det som var roligt de senaste två veckorna.
En ner och en upp.
Mm. Jag skrev färdigt den sista djursalmen också faktiskt. Nu har vi pratat om den några gånger att vi räknade att det skulle bli 15 djursalmer. Och jag fick ett tips från musikern som jag jobbar med där att ekorre och hackspett har vi inte använt. Så okej, jag ska ta det, någon av dem. Då. Sen så när jag ut och gick med hundarna på morgonen så låg det en död ekorre på vägen. Och då rann det iväg. Så jag skrev, när blev jag Tore Skogman? Skrev jag sen för att då kom det en ekorre. Och så rann det ut en sand. Om en ekorre som filosoferar över sitt liv. Och sådär. Så att då blev den färdig. Så än så länge så väntar hackspetten på sin författare. Yeah. För att vi lämnar nog hackspetten. Ja. För vi sa att 15 bilag.
Det var många fler än jag trodde att det skulle skapa.
Nu är det 15.
Men då kanske vi kan få höra någon i podden här.
Ja, alltså än så länge är det ju inte så många som är tonsatta. Nej. Det finns några stycken som är provtonsatta. Ja. Hon sitter och provar sig fram och vill något piano eller sådär och testar liksom. Och så skickar hon lite ljudfiler och sådär så får jag höra. Så att, och det är jättefina grejer. Så att, men det är ingen som jag... Det finns en som är helt färdig och det är salm till en död dagmask.
Men varför finns. Inte få höra den?
Den kan vi
återkomma. Och den kan du ta på gitarr då?
Ja, den kan jag ta på gitarr.
Det var ju kul, våra lyssnare som har väntat.
Ja, oj, kommer aldrig de här djursalmerna som vi har hört talas om.
Hörru, jag var på, efter det bra att du sa, vi backade bandet, för det var ju ett tag sedan vi sågs nu. Jag var på kurs förra veckan, och det är väldigt sällan. Och det blir man ju alltid både glad och sen. Nej, men så kan jag säga, det var en sån, den heter prep-kurs.
Jaha.
Alltså det är det är ett amerikanskt ord för det från USA från början. Men det är alltså friskvård för parrelation.
Aha, okej.
Och någon annan som jag sa, lärde du alltså prepping, alltså inför katastrofer.
Ja, som är lådor och sådär.
Spara konserver på höjd. Ja. Nej, det var inte, utan det är friskvård för parrelation. Och då utbildade jag mig till sån ledare.
Okay,
för att kursen bygger på, du får komma vilken parkonstellation som helst. Men det är bra om det är en man och en kvinna som leder kursen.
Okay.
Och i församlingen här så saknar vi män som leder kursen. Då tänkte jag, det var länge sedan jag kan gå en kurs, det kan vara kul. Och det är ju så här, kursinnehållet jättebra och den som ledde det var jättebra. Men sen blir man alltid förvånad då man går kurs med. Så här, vad är det för frågor som ställs? Sånt där kan jag bli så irriterad på när jag säger, förlåt, jag måste fråga någonting. Ja, okej. Okay. Och då så här, frågan som ställs, kan man liksom räkna ut att det kommer ju komma ett svar på den. Den här metoden, jag kommer inte ihåg vilket år, men det har pågått jättelänge. Den skapades i och med krig, när par skulle delas ut i krig och komma tillbaka. Vad gör det med relation? Och sen spreds det i NATO-länderna och så kom det över till Sverige, bla bla bla. Så det är liksom en metod som är beprövad. Det finns mycket forskning. Ja. Och de har gjort den här kursen många gånger. Då kan man ju så här, det kommer ju komma svar. Lugn bara liksom. Sen var det, sen satt vi med olika professioner och jag var ju där för att lära mig metoden och förstå upplägget och inte kanske ge mig så mycket in i innehållet. Men där satt ju andra som var kanske terapeuter och sånt. Och det här är, jag ska inte säga att det är ytligt, men det är ju friskvård. Alltså det, där finns ett sunt förhållande.
Ja,
för som att ni går och tränar eller en promenad, så går ni få lite redskap för att få lika bra eller bättre relation. Mm. Så. Mm. Och, men det har varit så mycket fokus på så, ja, men när det är dåligt, ja, men då ska de inte vara här.
Nej,
utan då, är det, då ska de komma till din andra stol som är då som familjeterapeut eller någonting.
Ja, ja.
Men det är ju alltid svårt att lägga bort det där. Men man blir alltid lite sådär. Så vid ett tillfälle, jag ska inte gå in på någon detalj, men då satt jag och kokade, bara, nu ställer jag mig och kastar någonting i ansiktet på den rakt över. Men det gjorde jag inte, utan jag skrev till en person. Och det brukar vara dig, men det var en annan i det här fallet. Gud, så fick jag tillbaka andas. Ja. Det är roligt. Men det som var också väldigt kul, jag var tillbaka på den folkhögskolan jag bodde på och gick på i 2 år.
Ja, ja.
Ja. Och det var väldigt kul att komma tillbaka 15 år senare. Så fort jag klev in på den heliga marken så kom det ju minnen tillbaka.
Ja,
och,
det förstår jag.
Och sådär, för jag var ju väldigt ung när jag gick där och var formbara år liksom.
Ja,
så
ja,
hände
ja,
mycket.
Det,
så att det var väldigt fint att få komma tillbaka och säga, just det var här. Och här bodde jag, det tog lite kort. Ja, det var sådär. Ja, nog om det. Ska vi ta en artikel?
Ja, det
kan
vi
väl göra.
Det gör vi. Och då ska vi se. Ja, men då kan vi ta den här.
Ja.
Det är en insändare eller en debattartikel, hur man nu vill kalla det för, i Kyrkans Tidning. Oj. Är det rimligt med tv-reklam för ett sakrament? Jag vet inte, du har säkert också sett den här reklamen som har visats i tv kanske.
Om dopet.
Om dopet. Livets fest eller vad det kallas.
Ja.
Ska Svenska kyrkan verkligen göra kundundersökningar och leda potentiella målgrupper för att så effektivt som möjligt leta potentiella målgrupper för att så effektivt som möjligt kunna sälja in en helig handling till så många som möjligt? Kyrkomötet fattade 2021 ett beslut om att genomföra en informationskampanj för att uppmuntra till dop. Resultatet är den aktuella reklamkampanjen med slogan Dopet, livets första fest, så var det.
Mm.
Men är det rimligt att mellan reklam för diskmedel, fasadfärg och solresor göra reklam för ett sakrament? Ska Svenska kyrkan verkligen göra kundundersökningar och leta potentiella målgrupper för att så effektivt som möjligt kunna sälja in en helig handling till så många som möjligt? Att göra reklam i tv är att gå in i ett sammanhang där det som erbjuds blir en vara och den som är mottagare blir en potentiell konsument. Det är sammanhangets premisser.
Mm.
Att beskriva dopet som livets första fest är också direkt felaktigt ur ett ekumeniskt perspektiv. Dopet tillhör inte Svenska kyrkan. Det är en helig handling Gud ger till den världsvida kyrkan, vilket innebär att dopet lika mycket tillhör samfund som inte döper barn och lika mycket är en levd verklighet för alla oss som döpt som vuxna.
Ja.
Ja, och så är det en knorr på slutet. Om vi ändå ska gå vidare på det här spåret föreslår jag mässan där det finns bröd och vin när det är fest.
Ja. Mm. Okej, okay, jag har ju sett det, jag kommer inte ens ihåg att det var livets första fest. Och där kan man väl ha en synpunkt, alltså stycke 2 här, att det är inte Svenska kyrkans, utan i andra samfund så vuxendöper man sig.
Ja,
och
så
får
man
vänta då på,
innan,
ja precis, ja. Eller då räknas inte festen innan. Så där kan väl ha en poäng.
Ja, men, jag förstår, ja precis.
Men del 1 här, hur tänker i insändaren att vi ska liksom göra annars?
Ja, nej, jag
alltså
förstår
idag
inte det.
Idag när det är så oerhört låg förkunskap, kompetens, tradition, alla de här sakerna har ju backat så otroligt, då måste vi på något sätt nå ut.
Ja.
Och jag tycker snarare, men det är väl hur man är lagd själv, att när jag har sett de här, både, för det är, ibland är det ju tunnelbanan och sen när jag har varit på tv och så, att det är så här. Och på Facebook och så har det varit nu, att det är lite skönt emellan allt annat. Att det är någon så här, men nu är det är ju vårt varumärke, då blir man lite stolt och glad, och så ser man det var en bra reklam, fint och så. Men för mig blir det så här, vad skönt att något annat som bryter in. Och jag förstår inte hur man ska annars nå in. Hade vi backat, hur många av vi nu bör backa, när men då döpte man sitt barn, för så gjorde man. Ja, ja, det är klart, då hade inte kampanjen behövts.
Nej.
Men nu behövs det ju. Eller vad är det om någon annan
åsikt? Jag håller helt med, för att jag tycker inte heller att, alltså det, på något vis är det så här, man säger vi måste få mer folk i kyrkan liksom. Sverige håller på att tappa kristendomen, kyrkan tappar mark, och sen och ofta är det samma personer som sen säger att vi ska inte göra så här. Nej. Och vi ska inte inte gå ut bland folk på det här sättet och vi ska inte sända digitala saker. Alltså, och då har jag svårt att förstå det där, för att någonting måste ju göra så som du säger. Vad ska vi annars göra? Vad ska vi ta vägen då? Hur ska vi kunna berätta om dopet för den som inte alls är inne i den här världen? Liksom?
För annars blir det på något sätt att tron alena ska räcka.
Liksom. Ja,
det gör den. Ja, men det gör den inte heller för att nå ut. För att annars kan ingen annan få veta
den
om vad tron.
Men den kommer inte till
fram.
Sin rätt.
Nej, precis. Och jag tror att det fanns många som då tyckte under pandemin så här. Ja, men så, som vi pratade om, du tog upp sist eller någon gången innan. Att det var så konstigt, där första mässan vi hade när vi var helt tafatta, då var det bara, det var du, en musiker, en som satt som försökte, eller vad det nu var, och så stängt, och så får man bara tänka att där sker mässan liksom. Och jag kan tänka mig att det finns en grupp som bara, det är så det skulle ha varit då. Får ingen samlas, då ska ni ändå, för mässan ska firas, ta inte fram en kamera liksom.
Men då
har vi inte så många kyrkor kvar om
jag tror tyvärr att det är så. Så att jag tror att det här är
för grundintresse, för det är också då, har man ingen erfarenhet, tradition, bla bla, alla de här sakerna knä upp, då hittar du inte bara in i kyrkan.
Nej, det finns liksom ingen anledning för att söka upp kyrkan om man inte har någon som helst
skulle koll. Vi fortsatt med, nu har ju vi jättemycket konfirmander och väldigt bra statistik, tack och lov. Men det är ju för att vi har satsat på det. Ja, vi satsar och liksom på våra ledare. Vi kan avlöna dem så att de kan ha råd att vara kvar. Vi promotar, vi åker på läger.
Det är
nyckelordet. Än om så här, du och jag sa, okej, ni kommer ses under 40 veckor varje onsdag. Det hade ju sjunkit som en sten. På två år hade det liksom siffrorna sett helt annorlunda ut.
Ja, absolut. Man måste försöka anpassa sig efter vad som fungerar. Liksom. Ja. Utan att göra våld på sin själ så måste man ändå... Liksom.
Ja, jag tycker inte att sakramentet har sålts ut.
Här. Nej, verkligen inte. Ja. Verkligen inte.
Men det hade kunnat gjort det. Om reklamen hade varit... så här, jag bara hittar på någonting. Man visar på, kom, här har vi fin festlokal.
Ja,
vi kan ordna med allt det här. Precis. Och så blir dopet på köpet. Man vänder på stek.
Om man hade sålt in det som ett tillfälle. Som just ett fest.
Där släkten kan samlas. Och sen har man dopet på köpet. Men nu var det inte så.
Det
där höll vi inte med om. Nej. Vad är det nu då?
Nu är det bönsöndagen. Bönsöndagen.
Och du ska få.
Ja. Och rubriken är bönen faktiskt.
Ja.
Jesus säger så här i Matteus evangelium. När ni ber ska ni inte göra som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att människorna ska se dem. Sannoliken, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sen till din fader som är det fördolda. Då ska din fader som ser det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Och det där är ju en klassiker.
Mm.
Och det är det här handlar väl om, tänker jag, här gäller ju hyckleri i största allmänhet. Mm. Om vi skänker pengar till en sån här stor insamling. Men det är gala på tv och så är det insamling till Barncancerfonden eller något sånt där. Och så skänker man pengar, då gör man ju den goda handlingen att man skänker pengar. Men samtidigt så får man sitt namn i tv kanske. Mm. Om det man är ett stort företag som skänker, vet inte, många pengar. Så då är det frågan, gåvan är ju god i alla fall så att säga. Men man gör det lite också för att få cred liksom så.
Klassiskt filosofiskt tankeexperiment i någon handling god
verkligen.
Och
är den
så
god,
vidare.
Om den är, även om den görs med för att hylla sig själv, för att framhålla sig själv på vis.
Och att du vill lägga ut när du har varit besökt graven och
så. Ja, precis.
Och det är så himla gråzoner så här. Ja, men jag vill, ja, det här är mitt sätt att uttrycka mig. Så är det ju idag. Och då ska jag inte få göra det då. Här har jag varit och gjort något. Ja, det är så här. Hyckleri är ju väldigt man ska vara försiktig med att kasta första stenen där.
Mm, ja, verkligen.
För att det är vi alla till mans på olika sätt.
Ja, ja,
sådär.
Ja, oh ja, oh ja.
Man säger en sak. Och sen är det ju så mycket man gör som är så ogenomtänkt.
Mm.
Och man inte är konsekvent.
Ja, ja.
Såhär, men nu gjorde jag så, så vänder du dit och att du tänkte inte ens på att du gjorde så.
Nej,
så gör du på ett annat sätt. Liksom. Det är väldigt svårt det där.
Ja, ja, absolut. Absolut.
Var inte som, ja.
Men här ändå, ja. Bönen ska menar texten här att då ska vi ska inte be för att folk ska se vad
Nej.
Duktiga ni är när ni ber, utan
Nej.
Vi ska be för att vi vill ha det här umgänget och samtalet med Gud.
Ja.
Och det är väl så, absolut, men samtidigt jag vet att det skrevs en del, när Carola en gång i tiden slog igenom, så tog de en hel del bilder på henne där hon bad eller höll i Bibeln eller så här, för att det var ju så liksom intressant då att den här unga tjejen var troende och så vidare, och kunde man tycka olika saker om liksom. Och hon sa nog själv i efterhand att hade det varit nu så hade jag nog inte gått med på de där bilderna. Liksom. För att hon sa att jag kommer ihåg särskilt en bild där hon står och knäfaller i en kyrka. Då. Och hon sa att jag hade inte gjort det, för att det här är en stund mellan mig och Gud och det är inget som jag ska lägga ut i tidningen. Då, så. Sen har hon varit väldigt och är fortfarande väldigt, väldigt tydlig med att hon är en troende person.
Ja.
Men just den där bilden som då, men hon var hon 15 eller 16
nej,
år.
Så kan inte anklaga henne för det.
Nej, verkligen inte. Men det är samma tema så att säga.
Ja. Ja, men det tänker man ju ibland, alltså, för man är själv, man är hycklare och allting.
Mm.
Att så här, ibland när man sitter på sammanhang så här, oj, ber du sådär när du är själv?
Mm.
Kan man ju tänka.
Ja, ja.
Och då tänker jag inte att du hycklar, men nu lägger du på väldigt stora ord liksom.
Mm. Mm.
Och det kan man ju bli så drabbad ibland. Nu är absolut ingen värdering i det. Men när vi har våra ledare som är nya.
Ja.
Och det kan vara väldigt så här, väldigt enkelt. Men också väldigt träffande då.
Mm.
För att det kommer verkligen från hjärtat. Alltså väldigt enkla. Eller sitt eget språk så här. Som det kan man ibland blir man lite fnissig.
Ja,
och ibland blir man så här också. Ja, men bara, det där är rent. Det är rent från hjärtat
verkligen,
liksom.
Verkligen.
Det finns inget pålagt att här ska jag be för att någon annan ska höra. Utan,
så här pratar jag med Gud.
Ja.
Liksom. Absolut.
Vad vill du sjunga för oss?
Jag vill sjunga psalm 762. Du är en bön.
Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där, en kraft som vill bära. Jag öppnar det rum som står låst djupt inom dig. Barnet som bor där och stumt skriker, hör mig. Du är en bön. Gud är din bön. Låt oron få sjunka som stenar mot botten. Hela ditt liv är ett samtal med honom som bär universum och bor i ditt hjärta. Han delar ditt liv, både glädjen och smärtan. Är en bön. Gud är din bön. Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära. Närvaron finns där, en kraft som vill bära. Jag vågar den tillit som bor djupt inom dig. Lyssna till rösten som kallar dig, följ mig. Du är en bön. Tack för det.
Tack så mycket.
Det är alltid är härligt att höra en klassiker.
Det här är en riktig klassiker, ja, som vi har i alla konfirmandläger 3 gånger om dagen. Ja. Eller något sånt.
Ja. Men den håller.
Den håller, den håller. Det gör den absolut.
Det finns andra som man har snälla bit. Men ja, den håller. Snälla, den håller. Och tack kommunikationsenheten för att ni hjälper oss med detta. Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra. Så ses vi i kyrkan.
Chang Elange.